Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Spela Spel, podden om att spela spel. Mitt namn är Daniel Sorken Johansson och med mig här idag har jag faktiskt ingen mindre än Alpackan.
Äntligen!
Publikens jubel. Och det innebär ju faktiskt att det här är ett 100% Sorksvans-avsnitt.
Den bästa någonsin.
Ja, precis. Det bästa spelhemmet. Det är ju så att du har varit med i Spela Spel-community nästan från första början. Och varit med på några av de första streamsen och spelat liksom online med oss hela tiden. Och nu på senaste ett och ett halvt året kanske har vi börjat träffats ganska mycket och haft spelkvällar och så vidare. Och du åker ju ner hela vägen från Göteborg hit i Malmö för att spela med oss.
Ja, det är en väldig uppoffring. Men jag känner att den är värd att göra då och då.
Ja.
Vi hade väldigt kul igår bland annat då, så ni spelade lite...
Ja, vi spelade lite brädspel och sådär. Vi kan gå in på det, kommer in på det lite senare.
Mm.
Men nu, den nästan viktigaste frågan är hur ser din spelhistorik ut? Vad var det liksom fick in dig på det spelets bana?
Den här jäkla konst. Det var, jag vet inte om vi första gången spelade hos någon kompis eller någonting, men min far till slut skaffade en maskin som jag inte vet vad den heter, och den är jättegammal och den var innan, alltså även om äldsta jag kan komma på vad den heter, men det var så speciellt med den. Jag minns handkontrollen såg ut som lite som en fjärrkontroll som hade, ja, den hade som en sifferdosa under på undersidan och uppe på. Så var det inte som en vanlig joystick, man har en pinne som man vrider runt på, utan det var en platt skiva som man tryckte in i själva kontrollen.
Ja, ja.
Och styrde runt.
Ungefär som en typ thumbpad på vilken gamepad som helst nu. Alltså de är ju oftast en platt skiva som bara ser ut som knappar.
Ja, fast den gick att trycka in långt liksom.
Ja,
så
okay.
Att den var väldigt märklig. Och jag minns en av mina favoritspel då, det var att man var en pingvin som åkte skridskor. Och blev jagad av en valross. Och så gällde det då att när man åkte skridskor så skar man igenom isen. Så kunde man göra så här om man åkte i fyrkant.
Så det var någon liknande snake-grej. Att det handlade om hur man åkte för att bygga om banan.
Exakt, för att försöka få den här valrossen att ramla igenom isen och sluta jaga den. Så man gjorde, man skar ut hål i isen då när den jagade den.
Bra, alltså det låter som en rolig spelmekanik, men en konstig grej att bli jagad av en valross och vara en pingvin. Valrossar är väl köttätare, men de äter väl inte pingviner?
Ja.
Eller?
Nej, jag tror inte det, jag vet inte vad
det kanske de gör.
Ja.
Jag tänker mig att de är mycket gosigare, men nej.
Ja, men jagad av säl vet du ju det, va? Men ja. Inte valross kanske. Ja, efter den här märkliga maskinen som inte minns hur vad den heter, så fick vi, tror därefter så var det nog en NES 8-bitars som vi blev kungar på. Vi var mästare på varvarna, speedrunna Mario.
Oh, speedrunner också.
Ja, vi kunde alla sådana här
knepen.
Precis.
Ja.
Och jag minns när vi åkte ner till Chile när hon var typ 10 år gammal och imponerade så himla stort på alla kidsen där nere som aldrig sett en sån där warp-träd för.
Skoj.
Ja, sen har vi såklart haft sån här Commodore 64 och så.
Mm.
Och steget därefter blev PC och sen har man varit medlem av The Master Race sedan dess liksom.
Yeah. Men vilka har varit de stora liksom, spelen som har fångat dig under en längre tid genom historien?
Ja, det spelet som jag tidigare kände att jag var riktigt bra på, det var Doom.
Mm.
Det första Doom 1 och 2 då.
Yeah.
Där vi i grannskapet där jag växte upp satte upp LAN då och då. Det gick att spela max 4 pers tror jag.
Jaha, jag kommer inte ihåg multiplayer-funktionen i Doom 1.
Ja.
Jag kommer ihåg det, Quake 2 spelade mycket multiplayer, men inte någon Doom tror jag.
Ja. Doom spelade jag mycket och då var det ju inte intal om internet heller, att man spelade via nätet, utan som sagt det var LAN som man kollade sig till då. Och jag var den obestridde kungen av grannskapet. Ja. Jag trodde jag var bäst i världen också såklart då, men
grannskapet var väl världen på
det
den
var
tiden.
Det. Ja, precis. Man är bäst i världen beroende på hur stor ens värld är.
Ja.
Men sen kom ju Quake och sådär, men jag fick aldrig riktigt, jag tyckte om den här att man inte behövde sikta uppåt och neråt i Doom.
Ja, precis. Det var verkligen bara att man jobbade inte på uppåt och neråt planet liksom. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte det var jobbigt också när jag försökte gå över till att spela Quake-spelen, att då fanns det upp och ner. Så jag satt först och spelade bara utan musen, alltså att man bara roterade istället med tangentbordet. Och det var faktiskt skönare tyckte jag, och sen blev det jobbigt liksom.
Ja, men jag satt där ett tag och försökte bemästra rocket jumps och allt vad det var. Det var ett väldigt annat tempo också, det var väldigt snabbt spel det där.
Mm.
Sen har jag mest spelat single player spel fram tills för några år sedan, då började jag spela multiplayer online.
Mm.
Och till slut fastnade jag mer för Overwatch, där jag spelat ner mycket mer då.
Ja, jo, många som har fastnat i det träsket. Det dödas träsk som jag brukar kalla det. Men kul att höra. Och då är det ju lite konstigt om jag frågar dig vad du har spelat sen sist, med tanke på att du inte har varit med tidigare i podden. Men det jag har spelat sen sist, det är framförallt mycket brädspel. Och igår testade vi massa olika, det var ju inte nya. Vi spelade Mysterium, som vi körde första gången, alltså att vi inte körde på lättaste, utan vi körde på medium.
Sorknivå körde vi.
En medium är väl inte sorknivå?
Nybörjar sorknivå, ja.
Babysorknivå.
Ja,
och vi förlorade varje gång. Vi kom inte ens till andra liksom, fasen.
Ja, det var fruktansvärt svårt. Vi fokuserade väldigt mycket på att planera inför the endgame.
Ja.
När man samlar de här poängen som man gör. Men vi kom ju aldrig dit överhuvudtaget. Så vi fick aldrig nytta av det.
Jag tror det också att vi körde i en större grupp än vad vi brukar. För då har vi alltid varit typ 4 pers eller något sådär, 5 pers.
Mm.
Och då är det bara 4 stycken som måste komma till mål. Nu är det ju liksom att alla planeter måste aligna upp, med tanke på att vi var 6 stycken liksom.
Ja, det här är ju min enda erfarenhet av det här spelet. Och det var sådant fruktansvärt, men väldigt roligt.
Ja.
Dock hade jag svårt att förstå det i början. Jag var väldigt så här
konfunderad. Jag tror det var för att det var sälen som förklarade det.
Jag kan vara det.
Då blir det svårt. Sen lirade vi ju Spyfall också.
Mm.
Och när man ska sitta och alla vet om var man är på för ställe, förutom en person som måste sitta och lista ut det beroende på vad de andra säger.
Ja, typ en arbetsplats som kan vara en ubåt eller rymdstation eller ambassad.
Ja, precis. Men det är också ett sätt att sitta och lura spel som vi hade ganska skoj med.
Ja.
Just det, vi spelade ju också Dungeon Quest, det vill säga nya editionen av Drakborgen. Och ingen av oss två vann. Alltså det var inte en sorksvan som vann. Det var lite konstigt.
Nej, ja, väldigt märkligt. Jag gick in med väldigt stort självförtroende här.
Yeah.
För att jag vann ju så stort förra gången.
Ja, yeah, precis.
Jag sprang omkring i de här korridorerna i ungefär 2-3 runder innan jag stendog.
Ja, jag kom ju bara typ 2 steg när jag dog. Jag typ ramlade ner och tog hälften av mitt HP-skada eller vad det var. Och det var Salen som vann med typ, vad var det, typ 4000 guldmynt mot 0 mot 0 mot 0. Ja. Ingen annan hade nått mynt och han hade 4000.
Och han ramlade bokstavligt ner i ett hål och hittade en hög med guld som han bär ut.
Precis. Men förutom det då så har det såklart blivit en himla massa Gloomhaven. Och då har vi låst upp ytterligare karaktärer, vi har liksom tagit storyn vidare. Utan, det är så svårt att prata om det här spelet tycker jag utan att spoila. Mm. Men vi har liksom gjort radikala ändringar i staden.
Jag är nästan rädd för att se hur det, vad som händer. Ja. För jag var med första gången vi spelade.
Ja precis, de typ två första uppdragen var du med.
Ja.
Och då var det liksom en ganska fridfull och härlig värld.
Ja.
Men det är väldigt mycket som har hänt med den.
Du har sorkat till det lite.
Ja, det är helt uppsorkat skulle jag säga. Men jag har också försökt måla figurerna till dem. Jag tycker bara inte de är skojiga, de är för odetaljerade och så tråkiga. För alltså, det är ju skojigt att ha dem, när man väl har dem målade så är det ju skojigt att liksom se dem på det här spelbrädet som är annat än små grå figurer.
Mm.
Men det tar emot att sätta mig och pilla på dem.
Det är för lite pill för det alltså?
De är, alltså det är för odefinierade detaljer. Alltså man kan se att detaljerna finns där, men för att få ut dem så krävs det liksom ganska mycket mer arbete för att de är för... Jag skulle inte säga att de är liksom budgetgjutna, men de är budgetgjutna.
Okej, okay. Så säg att det exempelvis är en beltbuckle på någon.
Ja.
Hade det varit en 40K-figur så hade den varit stämplad med olika...
Precis, och den hade varit, det hade varit liksom större avstånd, eller den hade liksom varit mer utstickande från bältet.
Ja.
Medan här är den typ bara en pyttelitet streck och så ska man få fram ett, en beltbuckle från det. Liksom. Ja. Det är inga tryckta detaljer på samma sätt.
Ja, jag förstår.
Mm.
Jag tyckte de såg rätt fina ut när jag såg bild på dem, men jag har ju inte det ögat för...
För snygghet?
Nej, precis. Jag har inte det estetiska i mig riktigt.
Det har väl inte jag heller kanske, utan mer det praktiska av pysslandet.
Ja.
Men apropå pysslandet så har jag suttit och byggt supermycket grejer till Warhammer, framförallt då, alltså Warhammer 40 000 då, och till vår Necromunda-kampanj som du tyvärr inte är med i då.
Mm.
Men... bara pysslat ihop, det känns som oändliga mängder terräng och så här, typ airbrushat det och målat det, och någon gång måste jag bara sätta mig och sitta och detaljmåla det, men det känns som det kommer ta veckor att göra när jag väl får för mig att det är en skojidé. Och sen har jag suttit och bara pysslat ihop modeller och bara sitter och jag tycker på något sätt supersändigt och härligt att bara sitta och ha någonting fysiskt att pyssla med för omväxlings skull.
Jag kan förstå den grejen lite, men jag skulle nog tycka det var lättare att pyssla med typ någon annan form av... För att just det här med målandet, om man gör ett misstag, det blir så himla svårt att rätta till det, känns det som.
Det är oftast inte det. Alltså om du gör ett misstag typ i slutstadiet så kan det vara jobbigt att dölja det. Men gör man misstag i de tidiga stegen så är det superlugnt. Liksom. Jag kan sitta och göra hur mycket misstag som helst på, när man går igenom typ de första fyra färgerna på en karaktär, för de målar, kommer ändå förmodligen måla över det.
Mm.
Men det är liksom när du har målat 99% av modellen och bara ska lägga till ett litet guldstreck på en detalj och så råkar du dra det över hela gubben så att du måste måla om, då är det såklart jobbigt, men alltså, du kan ju ändå rätta till det, och alla gubbar behöver ju inte vara perfekta. Alltså det är lite det som många fastnar för, att alltså fastnar för på ett dåligt sätt och stör sig på att allt ska vara 100% gött liksom. Du kan ha, det gäller bara att finna din egen standard liksom, vad du är nöjd med.
Mm. Vad skulle du säga att du tycker bäst om då? Är det spelandet eller pysslandet?
Jag har inte haft så mycket tid av spelandet, men just nu tycker jag att det är typ pysslandet, att bygga ihop saker tycker jag är lite skojigare än målandet, för att det är väldigt mycket mer att man sitter och planerar byggandet och liksom sitter och typ kollar på poänglistor och så vidare för att planera ut hur den bästa gruppen kommer se ut. Om jag ska göra 10 soldater, vad ska de ha för, ska man ha en granatkastare eller en eldkastare med liksom i gruppen, om man bara får välja ett av det. Sånt tycker jag kan vara skojigt, samt att sitta och posera dem och limma ihop dem och sånt där, men Sen att, alltså vissa gubbar som är, att det är kanske, jag ska måla 40 gubbar som ser nästan likadana ut, bara med olika poses och håller i olika typer av vapen. Det kan bli lite långtråkigt, men då får man ju oftast hitta på sätt att, kanske inte forcera att göra det skojigt, men alltså att man gör det lite speedpainting liknande, att jag sitter och kanske målar 5 stycken sida vid sida och inte är supernoga med tanke på att de kommer smälta in i mängden när det är liksom 50 stycken. Så.
Ja. Ja, men lite av det jag hör här är att du har ett lite gemensamt drag med din syster.
Ja.
Att du spelar Necromunda på samma sätt som hon spelar Sims. Ni bygger.
Ja, alltså, problemet för mig med det just nu är att gruppen som planerar att jag ska spela Necromunda med, de har inte målat klart sina gäng och vissa har inte ens monterat ihop alla gubbar. Så jag har velat spela mycket mer, men det är liksom, motståndet finns inte än.
Mm. Ja, men jag får komma ner någon gång och så får vi köra en Necromunda helg om du har någon
pålag. Ja.
För jag tycker ju om spelandet men inte utopistlandet. Så att det är ganska bra samarbete där.
Ja, alltså, men jag tror det är ganska många som har så att de vill spela mer än vad de gör.
Mm.
För det är också det logistiken med att ha en annan person att spela mot. Och den måste också kunna göra lediga några timmar. Och sen måste man mötas upp och ta med sig figurerna. Och figurerna är ömtåliga, så du vill ha dem i någon typ vadderad ryggsäck eller liknande. Mm. Och paketera ner dem i. Och vissa arméer är ju större än andra, så det kan liksom vara jättejobbigt att få med sig en armé som har väldigt mycket små gubbar, medan en armé som har få stora gubbar kanske är enklare att frakta.
Tycker du skulle vara enkelt att frakta dina Imperial Knights? De ser rätt så här sköra ut och alltså krångliga att få ner någonstans.
Ja, det är alltså stora robotar om man jämför med resten av gubbarna.
Som är liksom 30-40 gånger större än en vanlig soldat.
Ja, precis. Jag tror de kan bli jobbiga. Men det gäller nog nästan bara att dunka in massa skumgummi runt den. Alltså den blir bara en större pjäs. Och den är ju också ganska hög. Det är lätt att frakta en pansarvagn, för den är mer långsmal, är väl fel ord, men den är mer kompakt som en burk. Medan en Imperial Knight är mer som att försöka frakta, jag vet inte.
För de har ju ben och vapen som sticker ut överallt.
Ja, precis. Det många gör är att de magnetiserar dem. Alltså att man inte limmar fast de spretiga vapnen och sånt där, utan att man har dem separat packade, och sen har man magneter på båda sidor så man kan bara magnetisera fast dem. Och då kan man ju också välja vilken typ av vapen de ska ha och så vidare. Om man, för det finns ju oftast en oändlig, nej inte oändlig, men många, många val att vilken typ av vapen du ska designa dina gubbar med. Och då får du ju det att du inte behöver limma och skapa en permanent gubbe, utan du kan göra liksom den modulärt.
Ja, för jag har sett på videos på YouTube när de gör sån här, de filmar när de spelar helt enkelt Warhammer. Och vissa gånger så kör de ju med titaner som liksom, det är figurer som når folk upp till knäna i storlek.
Ja, precis.
Jag tänker de måste vara ganska hängivna, de ska ha med sig en sån på bussen.
Ja, jag tror man åker nog inte med en sån på bussen. Man springer. Men alltså, jag, framförallt i USA har jag hört om liksom folk som åker över i princip hela landets bredd för att spela några games och sen åker tillbaka. Och det tänker jag, har du en sån armé, så liksom, det är ju en roadtrip att åka över landet i USA. Och sen
hyra släpkärra.
Ja, precis. Men det har inte blivit aktuellt för mig att transportera gubbar för spel. För det enda jag har som är spelredo är mitt Necromunda-gäng. Allt annat är liksom i byggandet och målandet stadiet liksom. Så jag har inte färdiga arméer fört. Men nog om det. Sen har jag också då, vi har ju kommit in i slutspelet nu i Blood Bowl 2-turneringen som jag har på att spela spel. Och jag vann faktiskt min första kvartsfinal, heter det.
Är det, har du inte kommit längre än till kvarts innan?
Jo, det här är ju spela spelsturnering.
Okej.
Alltså jag kom ju till semifinal förra säsong 1. Nu är det säsong 2 av spela spelsturnering.
Ja.
Och jag kör med mitt cirkuslag. Och
där jag är starke man, eller?
Ja, precis. Du är starke man, Sorken är direktör, som är stjärnspelare, som faktiskt är Höken, som är utbrytarkungen.
Wow.
Ja, som är väldigt duktig på att så här, ta sig ur knepiga situationer. Men det ska bli skoj att se, men jag tror inte att jag kommer kunna vinna turneringen. Mitt lag är väldigt skadat. Sorken tror jag det är, som har en ryggskada som gör att han blir väldigt lätt att han skadar sig igen. Alpackan har ju då brutit fotleden och springer mycket kortare nu för tiden.
Ja, och det måste ju demoralisera hela laget att Alpackan är skadad.
Ja, verkligen.
Mm.
Och sen är det liksom bävern dog ju. Eller nej, okej, nej, just det, bävern bröt nacken. Så jag avskedade honom.
Jag tror du sa att du skulle säga att du skulle, att du avlivade honom för att han bröt nacken.
Det är nästan samma sak i det spelet. Så jag hyrde in en ny som var bävern igen. Bävern 2. Eller det var, för bävern var eldslukad och då gjorde jag bävern eldslukadens son. Så det är bävern den andra. Men ja, det ska bli, jag tror vi borde vara klara med slutspelet om någon vecka kanske, för nu går det ganska fort.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen, just det, igår på spelkvällen så körde vi ju massa Wii också.
Mm.
Vi körde massa Switch också.
Just det, Switch heter det.
Ja. Och då spelade vi Mario Tennis, som faktiskt var väldigt skojigt.
Jätteroligt, jag måste skaffa det också.
Ja, det påminner om liksom alla såna här typ tennisliknande spel. Kanske... Vad hette det då? Disc Jam.
Ja, just det, där du spelade
för där man i princip spelade tennis fast med frisbees. Mm. Som man kastade över nätet och försökte scora på, genom att kasta ut den på motståndarens baksida. Men det var ett jätteskojigt spel, och det här gav verkligen liksom samma vibbar. Att det fanns lite så här power shots som man kunde göra olika grejer för att fixa. Fast det var ändå mer... Disc Jam kändes mer som ett competitive spel.
Det kändes mer seriöst och e-sportigt liksom.
Precis, att det fanns typ ability så du kunde slida på vissa sätt och så vidare.
Men nu körde vi ju en ganska simplifierad version av,
ja, precis, av Mario Tennis. Men det var skoj, och jag tyckte det var roligt att alla hittade sina egna karaktärer som hade väldigt så här, olika stats. Men det fanns i alla fall väldigt, väldigt många olika typer av karaktärer. Alltså det är den här typ standard Nintendo line-upen med massa nya wildcards. Typ någon liten mini någon liten mini Bowser son, typ
Spike.
Ja, precis. Och sen att man kunde spela den här stora släggkulan också, som brukar finnas i Mario.
Åh, fanns den med?
Mm. Jag satt och körde den en stund också. Och sen typ spöket och massa gubbar helt enkelt.
Jättebra partyspel.
Ja, verkligen. Och det kanske vi har spelat sen sist.
Du testade att köra lite Overcooked också.
Ja, just det, ni gjorde det. Och ni ville att jag skulle vara arbetsledare.
Ja, du skulle vara,
att jag skulle sitta och delegera vad som skulle hända liksom. Du ska hacka grönsakerna. Och nej, nu spring och koka det där och whatever. Jag ville inte göra det, och alla började skrika åt mig.
Det var Sorkon Ramsay, en väldigt motsträvig
sådan. Ja. Men det var ganska skojigt att kolla på, speciellt med tanke på att räven alltid ville skylla allt på alla. Hon blev väldigt sorkig när hon spelar.
Ja, hon tog kommandot över det hela.
Ja.
Det kändes som ingen annan riktigt ville ta det på potatisen.
Ja, men ni kom inte så långt. Ni spelade typ en 4 banor och sen blev ni för osams när det kom till en 5:e bana som är en specialbana eller något.
Problemet var ju att vi aceade ju de banorna vi körde i rätt ordning. Mm. Men sen så blev räven kaxig och bestämdes för att gå ut och leta efter någon sån här bonusbana som var toksvår. Och yeah. Liksom, där gav vi upp.
För den krävde teamwork helt plötsligt. Att ni skulle passa saker till varandra och att den, liksom, den låste av delar så alla stod låsta i sin egen del av köket typ.
Yeah.
Mm, men det var skojigt att kolla på och det var skojigt att folk blev ovänner. Det är det bästa man har kokt. Men nu kommer vi till det här efterlängtade segmentet om nyheter / span. Och då tänkte jag först prata lite återigen om B5 som jag, det är typ det enda PC-spelet jag är sugen på. Och det kommer väl i november tror jag, eller oktober kanske, I don't know. Men jag är hypad på det och du förklarade att jag var typ den enda människan i världen som var sugen på det. Alla andra tycker att det är dåligt.
Den enda jag faktiskt har hört som varit så här positiv till det. Nu kommer jag inte ihåg kritismen, alltså kritiken som många andra har gett till det, men jag minns att det i stora hela varit ganska negativt.
Ja. Det var någonting med det. Jag gillade verkligen typ itemsystemet framför allt. Och att de har gjort det som en svårare variant av Battlefield 1. Att du liksom måste... Att man jobbar mer med typ någon form av inventory. Att om en medic slänger ett healpack på dig så får du bära omkring det. Och sen får du välja själv när du vill konsumera det.
Ja, det lät rätt intressant. Mm. Faktiskt mer avancerat än...
Ja, för det som hände tidigare var ju bara att medicen stod och bara kastade packs på folk. Du kastade ett bandage i bakhuvudet på någon och helt plötsligt blev de så bra. Ja, precis. Så jag tycker att de verkligen lyckats med den aspekten. Mm. Sen, de två testbanorna var... Kanske inte de skojigaste jag varit med om i sådana spel. Samtidigt, vad var testbanan i Battlefield 1? Det var den tråkigaste banan i Battlefield 1.
Det var den ökenbanan.
Ja, precis. Jag gillade inte den banan.
Nej.
Så det jag tror... Kan grejen vara att de alltid sätter in de tråkiga banorna som open beta-banor?
Kanske. För de jag tycker var det roligaste i BF1 var ju de när man var i städer, i franska städer.
Ja, Amiens och... Mm. I och för sig, den ena av banorna här, Rotterdam, var faktiskt typ som Amiens. Den var faktiskt ganska kul. Jag satt nu, av någon anledning började bara tänka på Narvik hela tiden, för den kändes... Den var spektakulär, men inte lika kul.
Är de lika stora som de i BF1? Banorna.
Det skulle jag nog säga att de är.
Ja.
Fordonen kändes också mer personliga liksom, att tyskarna hade Messerschmitt, alltså B-109 Gustav och typ två varianter av Stukas som man kunde outfitta på ganska många sätt. Och britterna hade typ två Spitfires och en Blenheim. Och det fanns liksom ett djup i hur du utvecklade dem, för du fick liksom som ett skillträd att du kunde välja om du skulle gå ner på olika, vilken väg du skulle gå med ditt plan, och då låser du upp olika perks med det. Så det kändes liksom personligt på ett sätt som jag tyckte absolut inte BF1 kändes. För då var det liksom att tyskarnas plan var exakt som britternas plan och italienarnas plan, och alla plan var exakt samma.
Ja, vilket de i mycket var, för de hade inte hunnit utveckla.
Nej, precis.
Det var i vaggan.
Men det rent spelmekaniskt kändes det tråkigt när allting var samma sak.
Ja.
Och det här känns verkligen som en skojig fortsättning på Battlefield 1.
Har de, jag vet inte om ni pratat om det här redan i förra avsnittet
eller
så, men om jag tänker på det här med Behemoth och sånt.
Ja, just det. Ja, men det pratade vi om.
Ja.
Och jag märkte inte av något sånt. Men jag tror det är väldigt mycket nu med squad leader-grejen att du nu kan kalla in förstärkning av olika slag beroende på hur bra eller dåligt det går för din grupp.
Typ artilleri och sånt, eller?
Om du på typ 50 000 poäng kan du kalla in en V1-raket.
Aha.
Som bara flyger över kartan och sen man hör liksom det här ljudet.
Det är rätt fräckt.
Ja, det är ganska fräckt raketmotorljud som dunkar in när den kommer. Och sen kunde man kalla in så här, typ en specialpansarvagn som inte var liksom Behemoths lek utan bara en coolare variant av vanliga pansarvagnar. Jag tror det till och med, det kanske var typ en Jagdpanther eller något sånt där som tyskarna hade.
Ja.
Eller en Sturmtiger eller någonting.
Det som var mycket i BF1 var ju att när man åkte i en stridsvagn så hade de ju, de krävde ganska mycket besättning.
Ja, vissa av dem. Ja. Alltså alla de större, om du körde de större tanksen så krävde de ju
3, 4, 5 pers i dem. Det, men så är det inte i det här då.
Nej, alltså om du sätter dig, alltså det var det ju bättre för lätt. Satte du dig i små tanksen så kunde det bara vara en.
Mm.
Men så fort du gick in i de alltså typ större tanksen, så är det nog i det här också. Att det är kanske mellan 1-3 i varje tank. Men i förra Battlefield var det liksom mellan 1-6 eller något. För då var de ju mer transportfordon. De var ju liksom, i första världskriget var de ju också mer APC liksom. De var armored personal carriers tanksen också. Att du liksom körde in tanken med gubbarna på och sen hoppade de ut när det var bakom fiendens linje. Det var ju liksom första världskrigets tankkrig.
För jag kan tycka att så länge man sitter i en voice chat så är det rätt roligt att samarbeta i ett fordon.
Absolut.
Så att man kan då säga i det här kanske man kör en tiger och så är någon gunner, någon är driver och en tredje maskingevär. Mm. Eller är det så det funkar då?
Ja, precis. Nej, men nu, det är inte alltså, jag tror inte de vill ha driver-rollen som en dedikerad driver. Utan den är också primary gunner.
Okay.
Alltså, så att man skjuter med tornet. Men så har det väl varit i typ alla spel. Det är väl bara det här postscriptum som är super, alltså vad heter det då? Squad variant, alltså spelet Squad är ju en militär simulator i nutid. Men de har gjort en variant av det som heter postscriptum. Alltså jag tror den är på exakt samma motor som är andra världskriget, och där är det verkligen liksom, vad ska man säga, modulärt hur du kör tanken, att föraren kör bara liksom tanken, det är det enda den gör. Och sen måste den koordinera och prata med skytten och spotten, för det är en gubbe högst upp som bara vars jobb är bara att kolla vart allting är. Den måste sticka upp sitt lilla huvud för att liksom kika, och då kan han bli skjuten av liksom.
Men då snackar vi mer simulator.
Precis, de går ju mycket mer simulator grej, vilket är skoj om man är ute efter det. Men jag vet inte, jag tycker Battlefield är ganska duktiga på att hitta rätt steg mellan simulator och arkad. Kanske att de på sista tiden har gått lite väl mycket arkad för min smak, men jag tycker ändå de är duktiga på, de är de enda som känns som de försöker balansera på det. För nästan alla andra brukar antingen gå full simulator eller full arkad. Vilket är en bra nisch att hålla, alltså mellantinget, det vill säga.
Ja, jag tror också det.
Men nog om Battlefield 5. Det jag tänkte att vi skulle prata om lite är hur, för du är ganska, vad heter det, intresserad av hårdvara i datorer. Och det är ju någonting som det är väldigt svårt att prata med både sälen och räven om.
Just, så är de bara går därifrån.
Ja, precis. Men det har ju nu efter typ 2 års väntan kommit nästa generation av grafikkort till PC då.
Ja, precis.
Och det är liksom det, min första anblick tycker jag att det är liksom hutlösa priser. Att den förra generationen har inte gått ner i pris. Den har gått upp i pris sen de kom typ. Bara för all dag, eller vad heter det, Bitcoin mining. Och, eller vad heter det, vad säger man, cryptocurrency mining. Och det har liksom, nu kommer nästa generation och det kostar som en, jag vet inte, vad går de på typ, 15 000 liksom?
Ja, alltså den 2080 Ti ligger väl på en 13 000 tror jag.
Ja, precis. Och det är ju mer än vad jag betalade för min dator faktiskt.
Ja,
jag köpte min för typ 12 000 och då köpte jag förra generationens typ billigaste grafikkort, bara för att jag tänkte att det där borde jag komma undan med. Och jag vet inte vad den här, de har inte kommit med för 2000 heter de här va, hela generationen. Det är 2060 som jag antagligen kommer vara budgetvarianten. Den har inte kommit eller?
Nej, de har släppt 2080 Ti 2080. Det är de som har kommit än så länge, tror jag, kanske 2070.
Okej. Men ja, när kan man ens liksom förvänta sig att priserna kommer sjunka, eller kommer de det, eller kommer det, är det bara liksom som en uppstigande kurva från och med nu, att alla grafikkort kommer bara bli dyrare? För det är det enda jag känner som är det dåliga med just datorspelande i dagsläget.
Ja, det är ju att, fruktansvärt dyrt det.
Ja, om man ska ha cutting edge grejerna liksom, senaste.
Alltså, vad jag har hört så när den här 2080 har kommit, så har det i vissa marknader börjat gå ner för den gamla generationen 1080. Ja. Men här i Sverige har det sackat efter. Vad jag förstått så håller priserna, är priserna fortfarande ganska höga på förra generationen.
Ja.
Vilket gör att det inte är jättekul att köpa nya grejer. Men däremot på begagnat marknaden kan man göra fynd.
Ja.
Om man köper en begagnad 1080 Ti så kan man nog få komma undan med 5-6 tusen nu.
Ja, okay.
Vilket är mycket bang for the buck. För att enligt de här testerna som jag har tittat på, så är 2080 Ti, det nya flaggskeppet, den är i runda slängar mellan 20-30% snabbare än 1080 Ti, som var förra flaggskeppet. Men det kostar liksom 60% mer. Eller det kostar väldigt mycket mer pengar, så man får väldigt mycket mindre tillbaka. Och 2080 ska vara ungefär prestandamässigt likadant som 1080 Ti.
Jaha.
Trots att det kostar en tusenlapp mer eller två. Så det är de rekommendationerna jag har, att man inte ska köpa de här nya korten ännu. Anledningen till att de är dyrare, det är för att de har en ny teknologi i sig.
Ja, det är väl den som de håller på hela tiden. Alltså, de är inte fysiskt mycket snabbare, utan de har den här nya teknologin de bara sitter och hypar upp
liksom. Nej, precis, de är ju inte bättre. Som jag sa förut, de är lite bättre, 20-30% bättre i FPS. Men de kan göra någonting som den gamla generationen inte kunde.
Jag har inte förstått vad den saken är. Ja. Jag har bara hört dem använda något så här hyperord liksom. Ja,
det heter ray tracing.
Ja, såklart att det heter ray tracing.
Och det är därför de har bytt namn till RTX från GTX. Som det innan. Problemet, man kan säga att om den gamla generationen är en bil som kan åka på motorvägar, så är det här en bil som kan åka på motorvägar, men också en amfibiebil som kan ta sig ut i vattnet när den behöver.
Okej.
Alltså den kan göra någonting som den andra inte kan.
Ja, precis. Men det, alltså jag har inte förstått vad åka ut i vattnet är för det här grafikkortet. Jag har inte förstått vad raytracingen innebär.
Nu är jag ingen expert på det här, men som jag har förstått det så handlar det om reflektioner. Alltså att man ska kunna göra, man kan titta på ett fönster eller en välvaxad bil och se en gatlykta som är på andra sidan hörnet som man inte kan se.
Ja, okej, okay. Så den har mycket mer sofistikerad liksom spegelbilds.
Exakt, det är ray tracing. Den gör som att den är en stråle av ljus som kommer någonstans. Och det måste göra en massa superavancerade beräkningar hela tiden för att kunna visa det här, vilket den inte kunde innan då.
Ja, för då var det mer, jag antar att det tog, alltså man har ju kunnat se speglar och sånt på i spel tidigare, men att den nu har kommit, de har kommit på något sätt att göra det antingen mer effektivt eller mer snyggare liksom.
Ja, förr använde man lite knep och fusk för att få det att se ut som en spegelbild, fast det inte var det. Och nu blir det på riktigt, om man säger så.
Ja, ja.
Och förr när man skulle göra en sån här riktig spegelbild, men gjorde man exempelvis när man gör såna Pixar-filmer eller då använder man riktigt som en. Där har de ju mycket mer tid på sig. Det tar ju timmar att rendera en sådan frame.
Och man har inte tid att vänta en timme på att se en bild när man spelar dataspel. Då vill du se 30-60 bilder i sekunder.
Exakt. Och det är det som är nytt då. Problemet med det här är att även om man har den här kapaciteten i kortet, så finns det inga spel, eller väldigt, väldigt få spel som överhuvudtaget har det här i sig.
Precis.
Och det kommer dröja ett par år till innan vi kommer se det och få nytta av det. Därför är det lite, det är väldigt onödigt att köpa det just nu.
Ja, jag förstår, men samtidigt, de måste ju börja med det någonstans. Det blir konstigt om de gjorde spelen som hade raytracing-teknologin innan de gjorde grafikkorten.
Så någonstans måste man börja då. Och det är där Nvidia har tagit första steget och hoppas att folk ska hoppa på det här tåget då.
Att alla vill ha speglar i sina spel från och med nu.
Exakt.
Men ja, kul. Kul att prata om det. Känner du att du har något mer du vill ta upp?
Ja, inte mer än jag såg lite nyheter i Overwatch, den senaste senaste patchen som ska kommit ut i PTR nu. De har jobbat om bland annat Torbjörn som har fått
en ganska stor. Som är den lilla göteborgaren.
Lilla göteborgaren,
som bygger torn.
Jävel, som Blizzard, om ni hör det här. Vill ni ha en svensk översättning till Torbjörn någon gång lite extra, så kan jag ta det upp här. Vi lyssnade igår på, vad var det, Diablos...
Ja, just det. Svenska Diablo från typ 90-talet. Som Diablo 1, som finns på, fanns bara på PlayStation 1 också. Det verkade bara som de, det var bara PlayStation de hade svenska översättningen. Och då kunde man bara ha det på svenska. Men då har de liksom castat alla röster ganska dåligt. Och alla sitter och typ antingen superöverdriver allting eller låter helt lama när de pratar. Förutom en superhurtig smed. Smeden i staden, han är liksom en så himla hurtig göteborgare som bara berättar allting som att det är liksom det viktigaste i världen.
Det är en riktig god gubbe.
Ja. Men ja... Tips om ni har tråkigt en dag, så kolla på det på YouTube.
Ja, men det var ju inte det vi skulle prata om, utan det var ju Torbjörns omarbetning i, yeah, i Overwatch då. Han har ju, de har jobbat upp honom i det att han har fortfarande kvar sina turrets,
ja,
som man kunde bygga upp förut. Då kunde man lägga den bredvid sig och så fick man hamra på den för att uppgradera den till, ja, level 2 så det gjorde mer skada och så. Nu kan han slänga ut den.
Och på range, eller?
Ja, han kan kasta bort den ungefär som han gjorde med sina armor packs innan.
Ja, okej. Okay.
Så att den kommer hamna en bit bort och den kommer fram som level 2 direkt.
Ja, men vadå? Hur... Då finns inte level 1-tornen längre.
Nej.
Nej.
Så den kommer fram som level 2.
Nej, direkt. Men då kommer den fram som den nya level 1, vilket är som den gamla level 2.
Ja.
För det är konstigt att säga, ja, men det enda som finns är level 2 turrets.
Det är för oss gamla rävar då, som vet, ja, hur det var i början innan allt blir moderniserat. Och de har gjort om hans ultimate också då, som heter Molten Core.
Ja, den var väl bara att han blev super mycket, han gjorde allting bättre, var väl hans, ja, gamla grej. Han fick typ 200 eller så armor och sköt hårdare och snabbare och reloadade snabbare.
Precis. Mm. Och hans turret kommer på level 3 också.
Ja, just det, just det. Blev då... ett, den blev ett super turret som sköt raketer och sånt.
Ja,
också.
Ett monster blev det. Mm. Den är omarbetad nu, så inget av det där händer. Utan det som händer är att han skjuter iväg en stråle av flytande magma eller metall eller någonting. Yeah. Som studsar omkring på väggar och lägger sig på golvet.
Ah.
Och gör supermycket skada om man går på det.
Ja, ja, och han är area denial.
Precis.
Det var han i sig tidigare också. Hindrade folk från att gå in i rum och så.
Ja, för det där turreten ville man inte leka med.
Nej.
Men, och den gör extra mycket skada mot sådana som har armor.
Ja, så den bränner upp deras liksom plåt. Mm. Den smälter plåten.
Precis, så han är en counter mot tanks och, ja, Orib och Brigitte och sånt där som har jobbat mycket med, ja, armor.
Och mot andra Torbjörns.
Och andra Torbjörns. För han har också en... Den fattade jag inte riktigt. Men om jag förstod det rätt så var det... Alltså att man kunde med vissa sekunders mellanrum buffa upp sig själv. Så, okay, man fick typ 150 armor. Bara pang.
Ja, ja, så han är lite support... Alltså lite assist tank nu. Där man, mm, kan tanka i små bursts.
Liksom. Mm. I det stora hela så tyckte jag han kändes lite overpowered. Så de kanske måste diala ner det där lite. Men det får vi se. Ja. Jag har inte hunnit testa den här på PTR. Så... Men det ska bli intressant att kolla.
Det är ju nästan varje kväll tycker jag att det är en grupp på Discord som sitter och spelar Overwatch.
Ja.
Så vill man ha folk att spela Overwatch med på PC då, så kan man glida in på vår Discord. Den hittar man genom att klicka sig vidare från spelaspelpodden.se. Och där kan man också få prata med alpackan om man har tur.
Om man har väldigt tur.
Eller otur. Men då måste jag ju fråga, har du något visdomsord och dela med dig på utländska då?
Utländska?
Ja.
Okej. Okay. If you have a car that can drive on roads and there is no water to drive on, don't buy an amphibious car.
Bra, den summerar då helt det här grafikkortspratandet. Ja, då får jag tacka för att du var med i dagens avsnitt.
Tack, tack, mm, jättekul.
Kul att ha dig här. Puss och kram hörni.
Hejdå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.